På Mix Megapol sjunger alla på svenska i sommar.
Podplay.
Hej, Hasse Brontén här och du lyssnar på podden Snutsnack. Först ett stort tack till er mina underbara lyssnare. Jag hade ju krånglat till det med logistik och det var någon avbokning och så hade ingen gäst nu till det här avsnittet skulle släppas. Men jag la ut en liten blänkare på Snutsnacks Facebook-sida och fick in väldigt många tips och det blev Tutti som jag känner sedan tidigare som gästar mig idag. Ni kommer få höra om att åka utomlands på en mission, hur det är och lite annat. Bland annat en ung man i kalsonger ska vi höra om också. Vi har 18 minuter extra material med Tutti på Patreon. Där går du in patreon.com/snutsnack om du vill lyssna vidare. Men än en gång, tack till er lyssnare och hoppas ni tar det försiktigt där ute. Och så hoppas jag också att ni får en riktigt trevlig lyssning. 13.10 kom. Ja, då säger jag varmt välkommen till Snutsnack Tutti.
Hej,
det, för det första var det så kul och jag vill tacka alla mina lyssnare för jag la ut på Snutsnacks Facebook. Jag var ju desperat, jag hade ingen gäst här till tisdagen där jag skulle lägga ut podden. Och då kom du som en rekommendation och det var ju extra roligt för vi känner ju varandra sedan tidigare.
Ja, men det gör vi.
Ja, och inte via det polisiära.
Nej, det är ju inte det. Det är ju via stand-upen.
Exakt, för du driver en klubb och du har kört stand-up ganska länge, va?
Ja. Jag körde väl igång någonstans med en stupkurs 2000. Vad kan det vara? 8 eller någonting. Sommarkurs, ja.
Ah. Gick du Svalöv då, eller?
Ja, precis. Sommarkurs Svalöv för Thomas Orelsson.
Ja, ah, den är faktiskt också gott.
Har du?
Ja, jag gick den... Kanske 25, 26 eller något sånt där, så gick jag där och man skrev, man fick en massa uppgifter och så här. Det var nyttigt.
Nyttigt och väldigt stressande.
Ja, det är så.
Det var lättare för dem som gick kursen måla stort och sånt. Alla som gick stand-up, så alla man mötte som sa bara, vad går din stand-up? Och vi bara, ja det är jätteroligt. Vi var ju liksom de mest deprimerade av allihopa för vi... Ja, vi hade ju så mycket framför oss. Vi skulle skriva och vara roliga på 5 minuter och sådär, helt apropå.
Ja, men det är det som är det jobbigaste när man ska liksom stressa fram något som ska vara roligt. Det måste marineras lite grann.
Ja. Så är det ju.
Men hur går det med stand-upen nu då? Nu har vi inte setts på ett tag på någon klubb.
Nej, det är ju några år sedan du var på Snack då som jag är med och driver. Snackbarnebygdens comedyklubb som ligger i Hässleholm. Och jag vet inte när du var där senast, men vi har väl varit igång nu, jag tror det är 12 år faktiskt.
Mm.
Och där är jag med och driver klubb och är konferensier och så ibland. Men jag är inte så aktiv i just stand-upandet för egen del då.
Nej. Men då vet vi när du drog igång stå-upp-karriären, men när drog du igång det polisiära då?
Det polisiära. När började du skolan måste jag bara fråga.
Jag började 88.
Du började 88, jag är lite före där. Ja, var det Sörentorp som gällde för dig då?
Ja, det fanns bara det då.
Ja, och det fanns bara när jag gick. Och jag började ju 94 då i Stockholm.
Just det.
På Sörentorp.
Var kom den idén ifrån?
Ja, ska man dra den långa varianten? Ska man dra den korta? Ska jag dra den kort?
Ja, men du får välja.
Jag tar den korta. Den korta är väl att jag blev mamma väldigt tidigt. Så sen hade jag väl inte läst kanske riktigt rätt saker för att komma vidare och så. Men tanken på polis fanns väl inte. Och sen jobbade jag inom äldreomsorgen.
Mm.
Och så öppnade jag tidningen en dag och den var lite mer riktad just till kvinnor, minns jag då, i den här annonsen. Men det stod i alla fall typ, tycker du om utmaningar, gillar du att jobba med människor, sök till polisen.
Mm.
Och det var liksom, yes, där Ja, så är det. Ja, det är ju det jag ska... Ja, men det var verkligen så. Det är ju det jag ska göra. Det kom så tydligt. Men då saknar jag ju vissa betyg och sådär då som jag behövde, så jag fick ju börja plugga. Och läsa in det som jag behövde ha, så med samhällskunskap ja, och så vidare. Så jag började faktiskt läsa in en vad ska jag säga, en högstadiekurs på 1 år. Bara för att få studiebana igen och sådär. Så jag fick liksom in studiebanan och sen läste jag en 3-årig humanistisk samhällsvetenskaplig på linje på 2 år. Och sen sökte jag in till polisen och den vägen var det.
Ja, men då var du målinriktad där och visste liksom, vad kul att du fick upp den tanken om det är det här jag ska göra. Och sen bara hade du målet framför, liksom, satt framför dig.
Ja, det var liksom, jag vet inte, men det var verkligen bara så. Och sen bara, vad behöver jag? Och dit ska jag. Jag var väldigt målmedveten, faktiskt.
Ja, coolt. Men hur var det sen då när du kom ut färdigutbildad och sådär? Var det som du hade tänkt dig?
Nej, alltså vad ska jag säga? Det vet du ju också som har gått på polishögskolan. Först så kommer man dit och sen är det 1 års teori. Och sen så kommer man ut knack då i verkligheten och det är då man ska lära sig hur man gör när man jobbar praktiskt. Så, och det är då det är liksom lite grann, ja, apropå marineras, då ska det väl marineras lite grann. Och få in, vad funkar den här teorin med praktiken och hur jobbar man så att säga. Och då var det väldigt bra tycker jag, för vi hade 1,5 års praktik då. Det var ju väldigt lång tid jämfört med nu, vad jag har förstått det. Och då tycker jag det var väldigt bra att man kom upp till Polishögskolan 1 halvår igen och fick liksom lite knyta ihop säcken, vad har teorin och praktiskt och ja, tyckte jag var bra.
Just det var det här grundkurs 1 och grundkurs 2 du fortfarande gick då va? Ja, men det var den jag
Precis.
gick också. Jag tyckte det funkade bra precis som du säger, komma tillbaka och reflektera över det man har gjort och sådär och försöka sätta in det i någon lagtext och lite annat.
Och så var man ju liksom anställd med en gång så man visste ju därifrån man sökte dit visste man ju redan innan att jag kommer att börja jobba där. Och det tycker jag var väldigt skönt
Just det.
att veta.
När du var då anställd från början, vilket distrikt landade du i då?
Då landade jag i Hässleholm för då bodde jag ju här så då var det ju härifrån jag sökte. Så då
Är
var
det
det
också din
Hässleholm.
hemstad?
Det är min hemstad.
Och hur var det då? Jag har ställt den här frågan förut, men till mina gäster, men att liksom komma hem och jobba i den stan du är uppvuxen i och sådär. Och hur var det någonting som du oroade dig för på något sätt eller kändes det helt chill att jobba i den stan du hade vuxit upp?
Alltså från början var man väl lite grann hur ska det bli? Jag bekymrar inte mig så mycket, men jag tänkte lite grann att staden är ju liten och jag har stor släkt och ja, men man kan möta på folk liksom som känner en lite överallt och hur det blir. Men jag det var absolut ingen som bekymrar mig. Det var kanske precis i början att man släppte in kanske frågeställningar som någon hade, det var de klassiska med någon trafikfråga när man var på en test eller någonting sådär. Men jag kom ju på snabbt hur jag skulle svara för att få bort det och sen så har det aldrig varit några problem. Det var det bara att ställa frågan tillbaka, okej vad jobbar du med? Ja men då blir det inte så roligt längre. Så,
Men är det din bästa grej att motfråga eller hur svarar du? Vad är det du säger där för att liksom inte få de här, för det är väl klassiskt folk som jobbar som poliser att det blir kanske så här, ja men jag blev stoppad och varför gör ni inget vettigare och jag har alltid varit laglydig och nu var det det och det och det. Och för att slippa lite det där som kanske man är ganska van vid som polis, vad är det du säger då som får dem att liksom backa lite grann då?
Ja, men skulle du bara komma upp direkt sådär, ja du är polis liksom. Om man märker liksom lite redan tendensen att här är någonting som kan komma vidare på det. Då är jag nog rätt så snabb att bara säga, ja och vad jobbar du med? Den,
Okej, du kör den.
jag kör den rätt snabbt. Och skulle någon ställa en fråga som jag bara tänker, ja men den kan jag väl svara på lite snabbt och lätt. Om någon säger, ja men vad gjorde de det och polisen stod där och då och det fattar jag inte varför man gör när det och det händer. Ja men då brukar jag bara säga, ja men vi gör det också, säger de.
Okej.
Ja, Nej, men lite kort så att man inte, jag kanske inte bjuder in så mycket i det och så. Men jag
Nej.
har faktiskt aldrig haft någon bekymmer med det. Jag har så många år jag har jobbat i Hässleholm och faktiskt, det liksom har varit väldigt bekymmersfritt.
Men då kom ju du ut, antar jag, och började åka radiobil och det var uniform på och liksom vanlig, som liksom gemene man ser, tänker sig kanske vanlig polistjänst, att de ringer från en ledningscentral eller hör av sig och så åker man på jobb. Hur var det då? Den första tiden?
Den första tiden, då vet man, alltså då på något sätt klär man på sig en uniform. Förstår du vad jag menar? Alltså man är inte riktigt, man spelar nog mer polis från början, känns det mer som, för man är inte i rollen riktigt ännu kanske.
Ja,
man klär på sig den här uniformen och det är liksom man är inte riktigt i den.
Nej.
Och ett med den på något vis, utan det tar ju lite tid.
Mm.
Så då är man väl kanske lite sådär, lite mer osäker på hur man agerar med situationen, lite mer avvaktande och sådär. Och jag har haft väldigt tur med handledare faktiskt genom hela vägen, så jag har haft kanon.
Mm.
Och det är jag tacksam över. Så lite äldre rävar.
Hur lång tid tog det för dig då att känna att du kanske inte bara tog på dig liksom en kostymdräkt eller så här, utan att du liksom verkligen var lite mer ett med det här liksom arbetsplagget och uniformen? Hur lång tid tog det för dig då, skulle du säga?
Det var en jättebra fråga. Jag vet knappt. Jag vet inte riktigt när det egentligen hände.
Nej, det fejdar över liksom och sen plötsligt så...
Ja, det är ju inte sådär att det går från ena dagen till den andra, utan det är liksom, det är nog bara att man glider in i det och helt plötsligt så står man där och så bara, så är man liksom rollen. Man är polis, man är ju såklart människan bakom ändå. Jag menar, även i mitt agerande så är det en stor del som ändå är jag.
Mm.
Och det ska det vara, tycker jag, får lov att vara.
Mm.
I sin professionalism liksom. Så. Mm.
Jag tänker att du berättar då är du väl ganska ung också när du börjar, 94 kan jag tänka mig. Men du berättar också att du var väldigt ung mamma. Påverkade det dig någonting speciellt? För när man kommer ut så där kanske ung och så ser man saker i samhället som man kanske inte riktigt är beredd på. Påverkade ditt föräldraskap dig någonting att vara ung mamma med kanske ett ungt barn också då? Påverkade det dig på något speciellt sätt?
Det kan jag nog faktiskt inte tycka egentligen att det gjort. Förmodligen kanske var jag extremt naiv eller så var jag bara väldigt laid back. Men jag tycker nog inte att det gjorde det. Därmed kan jag tycka att ärenden och åka på när det är lägenhets, kallar man det lägenhetsbråk, kallar jag det för nu, det är så dumt, det kan vara i hus, det kan vara överallt.
Mm.
Brott i nära relationer, om vi nu sa så.
Mm.
Och det är barn involverade, sådär. Det kan jag ha tyckt, inte för kanske mitt eget barn, men att jag, det kan ta mig rätt liksom sådär illa. Att jag lite, jag tycker det ska läggas lite mer krut på det. Det har jag alltid varit väldigt noga med. Om man har kommit in och så är det ofta att liksom barnen ska undan.
Mm.
Du är så här, nej, nu ska vi vuxna prata. Och jag bara, de vet redan vad det här handlar om. Det finns ingen anledning att skuffa undan dem. Men det är ju bättre att de får vara med och så får se liksom, kan ge sitt. Kanske också lägga någonting på plats. Veta varför polisen är här. Att vi faktiskt är här för att hjälpa.
Mm.
Och de fattar ju så betydligt mycket mer än kanske vad de tror själva. Så att jag brukar, beroende på ålder, att de får kanske vara med på en hörna när man sitter och pratar med mamman och hur känner du och nu är vi här och så vidare.
Mm.
Eller prata med dem efteråt och en stund själva och förklara lite. Det tycker jag många gånger att liksom barnen trillar lite. Ja, de hamnar lite i skymundan helt enkelt.
Mm. Jag har hört många exempel på när poliser har varit på jobb och det har varit väldigt jobbigt när barn är inblandade, och det är såklart, det är ju oskyldiga varelser liksom som inte har börjat liksom leva livet än, som lockar ut för både ondska och i vissa fall kanske också död, och det tar på många människor, det här tar ju på olika sätt, men men du menar att det har också påverkat dig bara liksom när du kommer dit, när det är fall och hur de ska placeras och sådär?
Hur menar du nu då? Att...
Nej, men jag menar, du berättar just det här med våld i nära relation, att du har liksom reagerat på det här med barnen, att en del kanske ställer undan barnen och så här. Du ändå, är det för att du var mamma då kanske, eller det kan man nästan inte svara på, för man vet ju inte vad som hade hänt annars, men jag tänker bara på mig själv, att jag nog såg saker med andra ögon efter jag själv hade blivit förälder, att jag såg på barnen och på föräldrarna med ett annat synsätt lite grann när jag själv var liksom förälder.
Ja, det kan man ju göra, absolut, men inte mer, inte i sån situation tycker jag inte. Det är nu kanske mer självupplevt att man har haft det nära inpå sig helt enkelt, så att man vet liksom och känner igen miljöer och kan känna in stämningar och kan känna in barnens liksom agerande eller reaktioner eller hur spänningen i rummet, om man nu säger så, den kan jag nog känna rätt så väl. Och det tror jag inte riktigt egentligen har med att göra att jag var ung mamma. Det hade jag nog med mig redan innan.
Nej, vi har ju olika förmågor, och man har ju kanske någon gång även jobbat med poliser som inte alls har den förmågan att känna av stämningar och det kan ju vara nog så krångligt, så man vill hellre ha med någon som känner av det där när det är läge att säga vissa saker och när det är läge att avvakta och säga vissa saker. Och det menar jag inte bara när det kommer till barn, utan egentligen i de mest skilda situationer. Du berättade att du kommer ut, att du har bra handledning. Hur viktigt är det att komma ut och få någon sån där, som du sa, som har en räv bakom varje öra, som är smart och stridsmart och liksom har varit med ett tag? Hur viktigt är det för en ung polis?
Alltså jag skulle säga att det är jätteviktigt. Alltså det är väldigt, väldigt viktigt. Som jag har förstått det idag så är det många yngre kollegor och unga kollegor och nyblivna poliser som jobbar med andra kollegor som yttre befäl eller som inte har så många tjänster bakom sig. Och de kan ju absolut vara jätteduktiga, men det är så värdefullt att få till sig de här erfarna poliserna som har varit med i många år, liksom, som har lite annan syn på kanske saker och ting och varit med om mycket och kan ge en, alltså det blir en helt annan sak, säger jag. Det vågar jag påstå. Och som sagt, de kan vara superduktiga, men det säger sig själv, har du inte så jättemånga år och är så erfaren, så kanske man inte heller kan ha så mycket att ge.
Nej,
på det sättet, som om du har varit med i många år och sett mycket och vet mycket och lärt dig hantera saker och ting, hålla förhör, alltså det är allt i många situationer.
Du berättade att nu när du läste det där, du jobbade på äldrevården, så läste du så här, bli polis, vi gillar att jobba med människor, så fick du liksom en tydlig målbild. Fick du någon tydlig målbild också efter att jobba som polis, vad du ville göra inom myndigheten? Fick du någon sån målbild också?
Nej, inte direkt. Alltså jag var nog på den tiden i alla fall, så var man rätt så inställd på att nu handlar det om att jobba i yttre tjänst, alltså måla bil, åka på akutärenden och så vidare. Precis som du sa, de ringer från LC heter det väl nu då, och ger en ett jobb och sen så kör man på det. Det var man nog inställd på att ja, det kommer man göra i ett antal år och sen får man väl se vad som blir sen. Och Hässleholm är rätt litet, så det finns ju inte de kanske riktigt möjligheterna heller. Till att så mycket mer än kanske utredning, span fanns ju på den tiden så att säga, och just krim, det var inte så vanligt liksom att du kom in där heller på den tiden, det var inte så lätt. Det var ju mer de här äldre poliserna, så att ja, nej, jag var nu bara inställd på att här får man bara köra på ett
antal år. Bara köta på.
Ja, men det var lite så, dra fyller och nej, men
Men trivdes du med det då? Trivdes du med det ordningspolisjobbet som det hette på den tiden då?
Ja, men det gjorde jag ju faktiskt. Alltså det var bra. Man hade ju så tre skift. Vi jobbade kväll, dag, natt kommer jag ihåg. Sen var man ledig två dagar. Och sen började man om igen. Och sen hade vi en lång helg. Men det snurrade på bra tycker jag. Inga problem heller. Så länge man är rätt så ung liksom, jobbar tre skift. Så nej. Jag tyckte det var rätt gott, det är lite skönt sådär på nätterna. Jag pratade med min brorsa häromdagen om det här på natten. Mm. Man satt och körde nattpass, även om man inte hade så mycket att göra. Man glider igenom, du vet, man kommer in genom stan eller någonting, man tittar på husen. Någon lampa tänd någonstans och man tänker, ska den upp och göra någonting? Det är lite speciellt, men det är lite sådana känsla och det kanske är lite dimmigt, jag vet inte riktigt. Det är lite, ja... Vet du vad jag menar?
Absolut, det är en känsla av att se staden och världen från en vinkel som väldigt få människor gör, därför att de ligger och sover liksom, och sen ser, det är ju helt öde liksom. Man har åkt genom Stockholm liksom ibland en vardagsnatt, det är ju inte en människa liksom. Så det är väldigt, väldigt speciellt. Jag håller med dig, man ser ju, och jag har också tittat upp så där i fönster och såhär, oj nu rör sig någon, klockan är liksom 4:15, vad gör du liksom? Gå och lägg dig.
Och det är då man börjar bli sömnig själv, när man sitter i bilen.
Ja, hur har det funkat för dig med nätterna så där? Har det varit tungt eller har det gått bra?
Ja, men jag tycker det har funkat rätt så bra. Det har väl varit något nattpass där, om det just inte har varit så mycket att göra. Vilket då alltid var på tisdagnätterna, kommer jag ihåg. Tisdagnätterna var alltid lugnast.
Okay.
Och fullmånen då alla lite mer galna. Jag är mer bråk, mer, ja, så. Det är också en reflektion, men tisdagnätterna. Men då kan det ju vara sådär 4-5 tiden just att ingenting händer. Och man har kanske en kollega som sitter bredvid sig, som sitter och nickar till eller någonting. Högst. Ja, det är inte så kollegialt. Men kan mänskligt. Vi kan hjälpa kanske. Men mänskligt, jag skulle precis säga det. Och då kan det vara lite så drygt och så. Eller man precis har kört in och nu ska vi snart sluta. Och så precis kommer det. Ja, ni får åka. Det är något rådjur, trafikolycka, någonting rådjur. Så ska man åka ut. Om man är så trött i ögonen, du vet.
Och drömjobbet, ett påkört och rådjur. Ja,
ja precis. Ut och avlivat rådjur. Ja.
Men vad hände med karriären då? Har du blivit kvar i Hässleholm ända sedan 96 där då? Eller vad hände?
Nej, det har ju varit lite... Sen har jag ju gjort lite olika då. Faktiskt jobbat Näpo. Jobbade på ett tag. Mm-hmm. Inte jättelänge på den tiden när polisverksamhet fanns det ju. Det har du ju varit med om. Och då hade vi lite närpolisstationer här omkring Hässleholm faktiskt, öppna i mindre orter, Sösdala och Tyringen var det väl, och ja, något till. Så där var jag ett tag, jobbade med det, och sen så har jag varit på jouren, det som utredningsjouren heter väl idag. Så när man jobbar med akut utredare, alltså när de griper folk, tar in dem i arresten och sen så ska de då höras. Ett omgående tillfråga som de vill ha, ja du vet, försvarare om de erkänner eller förnekar. Och sen så, ja, så kan man hålla förhör in i, och inledande utredningsåtgärder. Man kanske pratar med teknikerna och ser hur läget ser ut och man håller kontakt med åklagare och ja, klockan tickar och sen kanske de efter någon dag blir häktade.
Just det.
Fram till häktning hette det då att man skulle ha dem, som utredningsjuren skulle ha dem.
Just det, precis.
Så nu jobbar jag med det.
Men sen vet jag att du stack utomlands också, eller hur?
Och precis, det har jag gjort. Jag sa, innan dess där då så var jag ju plänskrim i Malmö och jobbade på Span, kunde man säga.
Storstan.
Storstan, jag hittar verkligen inte där.
Men hur var skillnaden då att komma till Malmö? Då, i och för sig, då var du på Span, men hur var det då att komma och liksom spana i en stad som du kanske inte hittar i 100%?
Nej, alltså det var ju en stor skillnad. Men då var jag ju på Span, så då det gällde bara att hänga efter bilarna när de körde, eftersom jag inte hittade någonstans. För när man har satt själv, man jobbade själv och så pratade man med någon kollega och så hörde man någon beskrev någon byggnad då som kanske funnits sedan 1900 frös ihjäl. Och så man bara, ja, det vet vi. Och jag visste inte alls, så att jag fick ju inte all. Jag såg till att inte få tapp på bilar, för då var jag lost. Så det gällde att hänga på. Det är knasigt ut på rödljus bara.
Ja, det gäller inte att ligga kloss för länge bara.
Nej, inte för länge, då får man byta. Men ja, nej, det var en spännande skillnad. Jag tycker nog det är rätt skönt igen när jag kom tillbaka till Hässlå, måste jag säga.
Ja, det tyckte jag.
Det är lite mer relaxed, du vet. Man kan sitta på cykeln och så. Kom och skriv mig det på näsan. De glider över gatan. Det är liksom ingen massa människor överallt. Det är lugnt.
Mm. Borta bra, men hemma bäst.
Men hemma bäst. Ja. Nej, men det var roligt. Absolut. Utvecklande. Ja, och sen så åkte jag ju, som du säger där, ut.
Men vad tog du vägen då?
Kongo. Aha. Åkte jag till. Min första mission.
Mm. Hur kom du på den idén att du ville liksom göra en mission sådär?
Ja, och så tar den som ligger nästan längst bort. Nej, men det får inte vara enkelt.
Okay.
Ska man nu göra någonting så ska man göra det ordentligt. Mm. Och utmanande som det går. Och då är ju Kongo lämpligt, tänkte jag. Det är en franskspråkig mission, så att det var ju också en liten extra utmaning i det hela.
Pratar du franska eller?
Un peu. Ja, lite grann gör jag. Ja, det, jo, men det gör jag. Vi fick faktiskt en 5 veckors intensiv kurs på franska.
Okej.
Okay. Alltså inom polisen. Så satt där uppe i Stockholm och bodde på Alviks hotell i 5 veckor och sen pluggade massa franska. Så.
Mm, men hur var det då, komma ner till Kongo?
Ja, det var spännande. Alltså jag gillar Afrika. Jag har varit i Kenya för många, många år sedan. Tror det var när jag fyllde 30. Och nu säger det var många år sedan. Det är intressant. Det har en speciell lukt. Alltså det brända sopor. Förstår du hur gott det luktar? Alltså det är något speciellt. Men man kliver ur flygplanet där kring Kinshasa och det bara kom den här doften med en gång. Det är ju allt, du vet, det är mycket eldar, de bränner ju upp allting. Mm. Så eldar man upp det så på gatorna. Och den lukten där, det är någonting med det, jag gillar det.
Du åkte ner dit för brända sopor.
För brända sopor. Ja, men då känner man, I'm coming home.
Okej.
Nej, men det är något visst. Och sen så sitta där och åka på vägar som inte är några vägar. Och akta så när man kör så man inte trillar ner i ett hål. Ja, men du vet då. Ja.
Vad var missionens mål? Vad hade du för arbetsuppgift när du kom till den här missionen? Då? Vad hade du för... Vad skulle du göra?
Ja, först så har man då, det vet man inte egentligen när man kommer dit, kan man säga. För man går en 2 veckors, där var det så att man gick en 2 veckors induction-kurs. Och på slutet då så fick man då göra en övning, vad ska man säga, någon övning, ett slutprov eller hur man nu ska säga. Man skulle berätta om någonting. Ja, i ungefär 12 minuter på franska då, såklart. Inför ett auditorium och då ingick det vissa punkter då som man liksom, så man kan instruera också så på franska. Det är lite det det gick ut på. Så det var ju en rejäl utmaning. Och det är efter de 2 veckorna så att säga, sen så beslutar de var man ska hamna någonstans och vad man ska göra.
Okej. Okay.
Och det kan vara väldigt olika. Det behöver inte betyda att du har gjort någonting liksom väldigt kast eller så. Men du kan göra allt från att hemma inte ha någon speciell, vad ska jag säga, ställning eller ledande position till att du ser till så att alla, för det delas ju ut vatten. Missionen måste rulla och den rullas av människorna som jobbar i det. Alltså FN, all personal, så ska det ju rulla på logistiken. Du har ju containrar, det är bilar, det är allting. Allting ska ju snurra runt. Mm. Plus att vi då delades ut till exempel vatten till alla inom missionen. Det kunde ju vara så att du delar ut vatten under hela året. Alltså det kan, man visste liksom inte innan riktigt vad man hamnar på. Eller så kanske du då hamnar på den här en lite högre ställning än du faktiskt har hemma.
Mm.
Så att det är väldigt, väldigt... Väldigt olika vad det kan bli som du gör under ditt år.
Vad blev det för dig då?
För mig blev det, man kan säga, monitoring. Alltså jag åkte ut, rådge och stötta, kan man säga, den lokala polisen i stort då. Och sen åker man ut då till olika kommissariat och som ligger ute i Tjuta hit, jag höll på att säga. Nej, men bara hitta dit, det var ju fantastiskt. Och sen pratar då med dem där, titta kanske på folk som satt inlåsta, om det fanns kvinnor och män blandade eller om det satt barn till exempel.
Okay.
Och sen så pratar man då med ja, det högsta hönset där. Och så frågar man till exempel om hur den sociala situationen ser ut. Mm. Och den ekonomiska situationen och lite runt det här kommissariatet. Sen återrapporterar man det. Så skriver man då rapporter utifrån det och sen de rapporterna sen kommer ju gå till FN då.
Och varför var FN i Kongo just då då?
Oj, Kongo, det har ju varit en mission där sedan väldigt, väldigt många år tillbaka.
Mm. Hur länge var du där då?
Jag var där ett år.
Mm. Hur många gånger kommer man hem då på ett år?
Man får lov att åka hem, var det så då förresten? Jo, det var det nu 3 eller 4 gånger hade man då, fick man så att säga resa hem. Och sen var det ju beroende på vad du hade i din liv och din ledighetsbank såklart.
Just det. Mm.
Att man behöver ju jobba ihop tillräckligt så att man har så man kan åka hem.
Just det.
För det är ändå resan rätt lång. Så.
Ja, jag förstår. Men vad gav dig den här missionen då? Jag menar, du var borta ett år i ett land långt bort på en annan kontinent. Liksom, vad gav det dig som polis och kanske även som person?
Jag tror nu kanske att det ger en ännu mer som person än som polis faktiskt. Det var ju någon som sa nogsamt innan man åkte iväg att det var nog missionshandläggaren eller någonting. Att man ska inte tro att man åker iväg och förändrar världen. Och det är nog viktigt att ha med sig.
Mm.
För att det går ju inte i någon snabb takt om man nu säger så. Man får liksom titta i det lilla. Kanske vad. Alltså i ett helt annat perspektiv.
Mm.
Som man kanske aldrig har trott. Men vad skulle det. Nej, det kan jag inte. Det inser jag. Jag kan ju inte förändra världen, liksom jag kommer dit där, det är ju så här. Men man får finna den saken som man själv, det kan vara en situation som man bara känner, det mötet, den grejen, de kollegorna kanske, för de, vissa kollegor som du jobbar med kommer ju från likasinnade länder, kanske någon som kommer från Mali, du vet ju, det är missioner i Mali,
mm.
men du kanske jobbar med kollegor, FN-kollegor då, som är från Mali, från Niger, alltså Elfenbenskusten, du har hela det spannet där.
Mm.
Och då kan det vara så att jag har haft, vilket har hänt, dialoger och så med andra som jag har jobbat med. Som man kanske faktiskt har lyckats förändra lite synsätt på. Och haft ett utbyte hur andra tänker och hur de jobbar som poliser i andra länder och hur det ser ut. Alltså man får en enorm kunskap.
Mm. Jag tänker på, är inte det kanske om man tar det i lite mindre skala där du säger att man får inte tro att man ska förändra världen, men är inte det lite kanske när man kommer ut som en ny polis också att man kanske måste inse att man kanske inte heller kommer ändra sin stad eller sin, liksom att
Mm.
Ibland tror jag det kan kännas att man som polis trampar vatten och det, fast man jobbar så mycket och spanar så mycket och griper så mycket så sker det liksom grejer omkring en ändå.
Mm, precis, jo det är lite, det är absolut det är något på spåren där för det är lite liknande.
Mm.
Att man kommer ut och så är det en ny miljö och det kan man ju säga om man tycker nu att det går trögt här hemma så går det ju ännu trögare där.
Mm.
Alltså, det går ju inte snabbt.
Nej.
Så plötsligt när man kommer hem så är det väl en grej. För plötsligt så har man ju ett annat tålamod.
Ja, just det. Ja.
Mm. Men väl lite så. Ja. Och sen så blir man väl ganska ödmjuk inför hur man har det.
Just
för vi
det.
Har det i Sverige.
Mm.
Så.
Mm.
Jag brukar tjata om att uppskatta vattnet. Fattar ni, vi har vatten i kranen. Vem går och köper på flaska? Alltså vi har vatten i vår kran. Vi kan dricka rakt ur kranen. Fantastiskt vatten.
Mm, det är otroligt.
Det är guld ja. Liksom. Ja, och fortfarande så tänker jag på detta. Och det är så viktigt.
Mm.
Att tänka på hur bra vi har det.
Ja, nej, men det är bra att komma till andra länder ibland. Oavsett om man jobbar som polis eller inte. Liksom. Jag brukar alltid fråga min gäst om ett starkt minne som man har från sin karriär som polis. Jag vet inte om det minnet som du har är från någon utlandstjänst eller om det är från något i Hässleholm. Men Vi pratade ju vid igår. Har du funderat lite på något starkt minne som sitter hos dig?
Jag funderar på det. Jag vet inte om det är starkt minne. Det är ett minne i alla fall. Och det är inte från utlandstjänsten. Jag var där och rotade. Men där är så mycket... Alltså det, du skulle behöva så många poddar om jag skulle berätta om det.
Ah, jag fattar.
Jag inser att jag redan inte är ute. Men det är mycket intressant där. Som man har varit med om såklart. Och som är jätteavtryck. Men... Nej, utan jag vill nu hamna i lite att det ska vara lite roligt på något sätt ändå. Det gillar vi. Jag tyckte kanske inte det då, men då var det som så under den här tiden när jag var lite yngre polis. Jag jobbade som sagt var som utryckningspolis. Så var det som så att vi fick att det var ett pågående inbrott i Hässleholm då. Och jag jobbade med en hundförare som jag kände väl då. Så vi in i bilen med en ganska snabb framkörning där då. Inte så långt. Och så var det uppe på Norrängsskolan, kommer jag ihåg att det var faktiskt. Så vi kommer dit och de hade lys med ficklampor och sådär inne hade de sett. Och kommer fram och jag kör och kollegan hoppar ut och tar hunden snabbt då och iväg. Och ska börja stöka där då. Det går ganska snabbt. Kommer jag liksom gående så kommer min kollega då med hunden emot mig. Och han går liksom med händerna upp i luften och så säger han bara. Alltså Tutti, bli inte arg nu. Håll dig lugn. Och jag liksom, jaha. Ja men du vet, va? Alltså jag fattar absolut ingenting. Vad är det med honom? Alltså bara bli inte arg nu. Och jag bara, vad är det med honom? Och vad är det för någonting som är där bakom honom? Nej, men då går ju min lilla son där då. Som var i typ 10 drygt ålder.
Okay.
Där tillsammans med sin kompis som var ett par år yngre. Då kommer de liksom lufsandes här och så stryker bakom honom då. Min son, han går med röda kalsonger. Det var det enda han hade på sig. Det var i sommaren och hans kompis då gick i någon självlysande tröja, dinosauriepyjamas, kommer ihåg.
Okay. Vilken tid på dygnet var det här då?
Ja, men detta är ju på natten. Då visade sig då att hans pappa bodde inte så jättelångt därifrån. Och de hade tältat där på baksidan, ute på gräsmattan. Och sen när de tyckte att det var lite tråkigt, så de ville börja... Ja, undersöka omgivningarna helt enkelt. Ja, men det var ju spännande. Mm. Så de gick där med sina ficklampor och precis var de ju framme vid den här Norrängsskolan och gick de och lös in och så list in.
Ah.
Och då,
så du var nära att gripa din egen son?
Ja. Alltså grejen är den att jag blev ju så fruktansvärt arg.
Ja, men kanske mest på din exet kanske.
Ja, på min son. Ja. Jo, så han fick i sig en avhyvling där då. Oh. Att, alltså, vad gör ni? Alltså, fattar du? Och han kunde verkligen ha skickat hunden på er. Begriper ni? Du vet så. Oh. Men jag blev så fruktansvärt paff. För du vet, adrenalinet när du kommer så. Pågående inbrott, lys och ficklampor. Och vi kör fram snabbt. Vi har ju liksom alla chanser till grip här nu. Ju.
Ja, precis.
Så man är ju laddad. Och jag, hunden som han hade då, den vet ju jag vad den gick för. Så att jag... Ja, så det var ju lite det var lite special, det kan jag säga. Så det glömmer jag ju inte.
Har ni pratat om det här händelsen under senare år? Du och sonen?
Ja, vi har. Den har kommit upp faktiskt, har de gjort det. Ja, jag ringde ju till pappan sen också, så då var jag ju lite sådär. Ja, så jag var Robin, så då. Ja, men de är ute i tältet. Jaha, tycker jag du kan gå ut och hämta dem då. För jag visste ju att de inte var där. Jag hade ju dem och så gick han ut. Nej, men de är inte här. Nej, men jag har dem här, sa jag då. Oh. Och då stod jag ju med dem då. Och skammen var stor. Och...
I bara fillingar i polisbilen.
I bara fillingar. Det som är lite roligt är ju att han bor på Bali. Han har bott där 8 år, och min son.
Oh.
Och han håller på att göra bikinis. Så han kör ju liksom den här underklädesstilen.
Han fortsätter med det alltså. Har han kvar de där kalsongerna från den här natten?
Alltså, ingen aning.
Ja, men det måste ju ha varit såklart. Jag förstår att du blev otroligt paff att se sin egen son komma där bakom hundföraren.
Ja, mycket. Och det är ju ändå rätt roligt, för där ser man ju ändå på något sätt så tajta man blir med sina, ja, med vissa kollegor i alla fall sådär. För jag menar, han visste ju att Putti kommer ju liksom bara explodera när hon ser honom här.
Och han kände igen att det var din son direkt där.
Ja, ja, ja. Som sagt, då, stan är liten. Man har ju liksom, jo.
Det var det vi pratade om där, att jobba i sin egen stad där. Men det är klart, ens egna barn har man ju alltid i sin egen stad, så det kan man inte komma undan.
Nej, det går ju inte. Nej, men det är ju en sån här liten, alltså allting kan ju hända, som sagt. Mm. Jobbet, man vet inte.
Jag vet ju att du har gjort mer saker. Vi ska prata vidare sen också, ett avsnitt på Patreon, ska vi höra lite mer om vad du har gjort. Jag vet att du har varit på Haiti också på en mission. Men jag tänkte, innan vi rundar av det här avsnittet, så med tanke på hur vi började, att vi faktiskt känner varandra genom stand-upen. Vad tänker du kring humor och polisarbete? Kan man använda sig av humor när man jobbar som polis? Finns det någon kraft i den mekaniken liksom?
Absolut. Det tycker jag. Det är inte sådär så att man sitter och drar skämt precis.
Nej,
men absolut att man kan göra. Jag brukar säga det, att skratt och gråt, för det är rätt så mycket bedrövelse, om man nu säger så, människors, liksom, man kommer in på livet och så vidare. Mm. Det ligger ju varandra väldigt nära, det gör ju det. Mm. Så att jag tror, och som du säkert också, det vet du ju som håller på med stand-up, och kör stand-up, att många gånger de som kör stand-up, det är kanske inte de allra egentligen glättigaste människorna. Utan man har ju lite att rinsa. Jasså, jasså. Ja, ja, en del är kanske då. Uh-huh. Men det finns ju oftast lite att rota av, om vi nu säger så. För du tar upp det där och så vänder du på stenen och sen så gör du någonting med den. Så att jag skulle kunna säga att det tycker jag att man absolut kan göra. Jag har ett bra exempel på det här.
Ja, låt höra.
Det var när jag jobbade, faktiskt när jag jobbade i Kristianstad, kommer jag ihåg, som utredare då. Jag jobbar ju som utredare nu. Så skulle jag hålla förhör med en. Och det är jätteviktigt med kontakten med en gång, att man får bra kontakt och kan prata med folk. Och det lär man sig mycket när man håller på med stand-up ju. Också, för all del. Och så, ja, det var ju en cooling där då, alltså... Jag vet inte om du vet vad en cooling är. Vet du det?
Ja, en tuff kille.
Nej.
Nej, en cooling. Nej, då vet jag inte.
En cooling med K.
Nej, det vet jag inte. Det är något skånskt
uttryck. Det är skånskt uttryck. Det är egentligen, man kan säga att det är en kriminell typ. Eller kriminell, någon som har kriminell bakgrund.
Alltså typ som vi säger buse då?
Ja.
Okej.
Okay. Cooling.
Okej, jag lärde
mig.
Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Det är helt otroligt att jag inte gjort det. Ja.
Oj då. Cooling kommer grunden från Albert Engström. Han gjorde den där coolingen. Ja, ja. Hur som helst, en cooling då. Han var kommit lite, ska jag säga, lite äldre. Här är lite så här smått tilltuffsade, så kommer lite från gatan. Och sen skulle vi ta hissen upp och Anna stod där och jag började snacka lite. Så jag har lätt för det så. Jag pratade lite med honom och han bara, alltså jag har googlat dig innan. Då, jag bara, va? Alltså jag tänkte, googla? Ja, för han med mitt namn, det är lite ovanligt så. Så sa han, ja, jag har googlat dig, sa han. Ja, sa han. Ja, du har sett det du håller på med stand-up. Alltså det är ju ändå häftigt. Alltså han var så imponerad över att jag höll på med stand-up. För det fattade han.
Det är ingen feg människa som gör det.
Nej, det är ingen feg människa som gör det. Nej, precis. Så han vi fick en sån jättebra ingång. Och ett rätt så, ja, väldigt behagligt klimat bara där av att han...
Ja, men det är kul.
Så kan man också.
Ja, men det är... Nej, jag skämtar lite. Det är ingen, men det är ju, det krävs ju, det är ändå, man ska stå där. Det finns, tror jag, inom... Just inom vår skrå, liksom, inom stand-upen, att det finns någon form av ömsesidig respekt att ställa sig där. Liksom. helt själv med eget skrivet material. Man kan inte ens skylla på liksom någon manusförfattare eller någon regissör, utan man har gjort allting själv. Så går det dit det går, så är det ditt eget fel och ingen annans.
Nej, som jag har fattat det så finns det de som håller på med, gör komedi och humor, som säger att ja, det kan vi göra, men jag har aldrig ställt mig och kört stand-up, för det är så himla utlämnande.
Mm.
Och det är det ju. Det svåraste du kan är det ju också, för du ska framkalla ett skratt.
Mm, ja, det är ju liksom, precis. Ja, det är lite,
det är
speciellt.
Lättare att få någon att börja gråta. Alltså,
kanske.
Ja, men det är det ju.
Men det känns inget som man vill jobba med kanske.
Nej, men det är lättare.
Ja, det
tror jag. Alltså, du skulle kunna berätta något väldigt tragiskt och få någon säkert och lite tårar i ögonen så där. Men att få någon att liksom, du ska börja få någon att skratta, det är liksom ditt jobb när du står där.
Mm, ja, det är speciellt.
Rätt, det är tufft.
Ja, men det är spännande också.
Och det är skitkul när det flyter på och man går in i flowet.
Mm.
Och man bara känner, yes, här sitter det liksom.
Ja, och visst är det så. Mm. Visst är det så.
Då är det ju underbart.
Men då kanske du kan rekommendera några roliga polisfilmer. Kollar du på polisfilmer?
Nej,
jag tänkte bara kombinera det humor och det polisiära. Men det finns väl några klassiska där. Jag tänker på det, typ Dödligt vapen. Det finns ju många såna här bad boys. Nej, men det här med kollegor som inte vill jobba ihop och så vidare och så vidare. Och det finns faktiskt en fransk film som heter Muta och kör. Den är inte från igår, kan jag säga. Men med tanke på att du snackar franska också, då är det så här en ung polis som kommer och vill göra allt by the book, och han ska jobba med en sån här äldre konstapel som skiter i typ lagstiftningen, i alla fall jobbar kraftigt i gråzonen. Den är väldigt rolig faktiskt. Muta och kör heter den. På svenska, sen vet jag tyvärr inte vad den heter på franska, men den heter kanske Aujourd'hui eller någonting. Idag, det är det enda typ jag kan.
Men du kunde ju.
Jag kan lite. Men det var 5 år franska som är liksom, nej, jag kan inte prata. Men Tutti, alltså, stort tack. Vi har ju fått bara liksom, det går ju bara på 45 minuter så här och få ett litet axplock ur en poliskarriär. Men vi ska prata vidare lite grann på Patreon. Men fram till dess så säger jag så här, stort tack för att du ville berätta. Och så gillar jag ju extra mycket den här kalsonghistorien med din son som höll på begripen av undföran.
Ja, den är härlig. Tack själv, Hasse.
Tack. Tack, avsnittet är slut för den här gången. Och ja, som vanligt, det kommer ett nytt nästa vecka. Jag hoppas att du lyssnar även då. Vi finns på Facebook, Instagram och patreon.com/snutsnack om du vill lyssna på bonusmaterial. Ha det bra, vi hörs. Hej.